Så börjar vi med att tacka dig Gud för att vi har möjlighet att ge tillbaka även ekonomiskt med det som vi egentligen redan har fått av dig. Tack att du tar det vi samlar in och så välsignar du det för att ditt rike ska bli synligt. Amen. Ja, oj, så här många vet jag inte om jag har sett sen jag vet inte sen när. Glädjer mig, tack. Vi ska läsa som vi brukar göra ur Guds ord i inledningen av predikan. Och som ni vet så tycker jag mycket om att vi står upp tillsammans när vi läser. Och det är ju ett fantastiskt tema vi har idag, trons kraft. Vi ska läsa från Johannes 9:1-7. De ger tips om att läsa lite längre fram i kapitlet också. Men det kan ni göra när ni kommer hem. För hela den här berättelsen är väldigt, väldigt spännande. Så jag uppmuntrar er att läsa hela Johannes kapitel 9. När ni kommer hem eller när ni går och lägger er ikväll. Johannes 9:1-7. När Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födseln. Lärjungarna frågade honom, Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar eftersom han föddes blind? Jesus svarade, varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då kan ingen arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Sen spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sa, gå och tvätta dig i Siloadammen. Siloa betyder utsänd. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. Amen. Varsågoda och sitt ner. Ja, varför spottar Jesus på marken och gör en liten lersmet? Kletar den på den blindes ögon och skickar sen ner honom, fortfarande blind, till dammen? Jag vet inte vad det första det som ni tänker på när ni hör eller läser texten, men det är liksom det här det första jag reagerar och funderar kring. Och sen går jag vidare, bläddrar bakåt och bläddrar framåt för att liksom få in berättelsen i sitt sammanhang. Och det här är ju det sjätte tecknet av sju som Jesus gör i Johannes evangeliet. Tecken, det är just det ordet som Johannes använder, och det betyder ju semion. Och Semion pekar ju på något bortom sig själv och är något som vill vägleda. Jesus har gjort vatten till vin, botat ett dödssjukt barn, botat en man som varit sjuk i 38 år. Han har väl välsignat 5 bröd och 2 fiskar, så det räckte till 5 000. Han har gått på vatten och nu då leran på ögonen för att avsluta i kapitel 11 med att väcka upp Lazarus från de döda. Lerkladdet. Lerdegen. Jag blev ju ändå lite nyfiken, så jag var ju tvungen att gå och titta i bibelkommentaren och se vad de vise och lärde har skrivit. Och det finns lite olika förklaringar såklart. Några menar att det är liksom en liksom psykologisk effekt av att väcka tro. Några menar att det står för det här konkreta, jord och spott, att det inte är liksom något flummigt andligt. Och vi kan fortsätta att spekulera vidare. Eller så är det bara det här att vi behöver inse att Jesus gör vad han vill, när han vill och hur han vill. Han använder det han vill eller låter bli. Han helar på avstånd eller nära, med ord eller handlingar. Precis som i det här fallet, ett väldigt konkret sätt att handla på. Poängen med den här berättelsen och alla andra Johannesevangeliet, det är ju inte de sensationella miraklerna i sig. Det är orsaken till varför de görs. Och de görs utifrån Jesu egen kärleksfulla vilja. En vilja som ju helt och fullt är Guds vilja. Och det står ungefär så här om man liksom tittar lite närmare i orden. När Jesus gick omkring fick han se en man. Inte som såg på, utan som se rätt in. När Jesus gick förbi såg han rätt in i mannen. Och det verkar ju inte ens som att han talar med mannen, utan han går ju bara fram till honom och stryker kärleksfullt den här leran på hans ögon. Trons kraft, det är temat för den här söndagen. Och jag kommer att använda som liksom inte bara trons kraft, utan hoppet och kärlekens kraft som ord framför kraften. Och tar vi på oss fysikens glasögon så ser vi ju att det finns olika typer av krafter. Men en kraft har alltid en storlek och en riktning. Den sätter föremål i rörelse och har förmåga att ändra riktningen på föremålets rörelse eller förändra dess hastighet. Kraft kan också ändra form på ett föremål. Och vi vet att tron på idéer som inte har med Guds kärleksfulla vilja har en förmåga att sätta igång krafter som bara har en enda avsikt eller agenda. Och det är att kasta isär, skapa förvirring och förstöra. I det lilla som i det stora. Långsamt eller snabbt. Den destruktiva, negativa kraften. Men så finns det ju en kraft. En urkraft. Och den kraften kommer från Gud. Eller rättare sagt, den kraften är Gud. Och det är kärlekens kraft. Som inte svävar fritt, utan som hänger ihop med hoppet och tron. Och om vi tittar liksom i orden från grekiskan och hebreiskan, när den här kraften som finns hos Gud ska beskrivas, då springer man liksom vilse i orden. För den kraft som finns hos Gud och är Gud, den har egentligen inga ord. Den är mer än vi kan formulera. Det var den kraften som satte igång universum och som skapade människan. Guds kärlekskraft som alltid drar i människan. Och människan som alltid längtar efter den här kärleken. Och det tar sig uttryck på många olika sätt. Inte minst i musiken. Lale, en stund på jorden. First Aid Kit, My Silver Lining. Håkan Hellström, Fri till slut. Miss Li, Instruktionsboken. Det är sånger som vi kanske skulle vilja liksom sortera som sekulära, men som jag menar är sändebud med dofter, spår från det förlorade paradiset. Förklädda budskap om en skapare som människan längtar efter. En kärlek som inte släpper taget. En kärlek som är Jesus och som fanns från början. Alltså tittar vi i första Mosebok så står det om kunskapens träd på gott och ont. Men det står ju också om livets träd. Och vi hittar många liknelser på vad det här livets träd är. Men för mig är det Jesus. Han står där liksom i skapelsens morgon med rötterna ner i marken, livets träd. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom, kan vi läsa i Kolosserbrevet. Genom Jesus avslöjade Gud sin kärlek till oss. Och där står han, år 30 i Palestina, och kladdar spottlera på en mans ögon. Som man ser rätt in i med kärlek. Med ett enda syfte, och det är att göra mannen fri. Lärjungarna då? Vad pysslar de med? Någon som tänkte på det? Någon som tänkte på vad lärjungarna pysslade med? Nej, det var ingen som tänkte på det. Nej. Jo, men de står ju där bredvid. De verkar ju inte ha något direkt medlidande eller kärlek för den här mannen. Nej då, de tar i med en teologisk fråga. Vem har syndat? Han eller hans föräldrar. Det är vad de pysslar med dem. Men Jesus vet ju att de per automatik kopplar en tragedi eller en olycka direkt till någon synd. Men han själv är inte speciellt intresserad av varför saker sker. Han har bättre saker för sig, Jesus. Har vi som Jesus bättre saker för oss? Och nu riktar jag mig lite till oss som kallar oss kristna. Har jag det? Eller har vi mindre bra saker för oss? Jag har skrivit ett kapitel i en bok som kommer ut om några månader som heter Nya sätt att vara församling. Det är en antologi. Och mitt kapitel heter Sången och församlingsförändring. Och jag var så sur i somras på att jag hade sagt ja till att skriva det här kapitlet. Riktigt sur var jag och undrade varför jag hade tagit mig an det här. Och hur jag än vred och vände på min inledning så kom jag inte ifrån de här bibelorden jag nu ska läsa. Jag försökte hitta så här lite fina utläggningar i början som inledning. Men jag hamnade i de här bibelorden gång på gång. Och det är från psalm 51:8. Du som älskar ett uppriktigt hjärta. Ordspråksboken 4:23. Mer än allt annat, vaka ditt hjärta. Till hjärtat styr ditt liv. Från första Samuel 16:7. Människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat. Och från första Korintherbrevet 13:1-2. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Det verkar handla om hjärtat och det verkar handla om kärlek. Och vi kan göra upp strategier om församlingsutveckling och evangelisation och göra alla de rätta sakerna. Men om vi saknar kärlek till Gud och varandra och till andra, är vi enligt Paulus uppenbarligen ingenting. Som ett batteri, tömt på all sin kraft. Det ser ut som ett batteri, men det funkar inte som ett batteri. Jesus säger lite senare i Johannes evangeliet, ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Och alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Paulus har drabbats av den här kärleken från Jesus. Hela hans liv är förvandlat. Och han säger senare i ett brev till människorna i Kolossai så här. Nu tar jag från The Message, den här parafrasen jag läser ur ibland. Eftersom Gud har utvalt er till att leva med honom i kärlek, ska ni klä er i de plagg som Gud har handplockat åt er. Medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, styrka i det tysta, självbehärskning. Var toleranta mot varandra. Nöj er med andra plats. Förlåt varandra. Alla oförrätter. Förlåt lika gärna fullständigt som Herren förlät er. Och hur ni än annars klär er. Glöm inte kärleken. Kyrkan har ju ett centrum och en periferi, alltså ett yttre. Men i centrum där har vi Jesus. Och jag menar att vi behöver tänka oss för. Jag behöver tänka mig för. Jag och alla vi som kallar oss kristna. Hur talar vi om varandra och till varandra? Varför misstror vi ibland andra? Varför säger jag eller tänker saker som jag gör? Och vad syftar min bedömning till? Bygger den upp eller river den ner? Någon i en församling jag var i när jag var helt ny pastor, kan jag ha varit den här församlingen, sa till mig under mitt första år som pastor ungefär så här. Alltså, vad är det med människor? Här har någon förberett sig och gett sitt hjärta åt gudstjänsten. Och så ska det klagas och bedömas. Det är som att ställa sig och pissa på någon. Och jag tänkte att det här var skarpa ord. Men att de med sin frånvaro och fromhet var mitt i prick. Och jag återvänder ganska ofta till just de här orden. För det får min blick att klarna och uppmuntra mig till självrannsakan av mitt hjärta. Hur ser jag på andra? Hur bedömer jag andra? För det andra så behöver vi kunna omfamna varandras perspektiv och förstå att någon annans perspektiv eller uttryckssätt är berikande och speglar mångfalden hos Gud. Bara att liksom lukta på sin egen andedräkt, det blir ju varken speciellt fräscht eller spännande. När någon utmanar dig Se det inte som ett hot, utan som ett skydd. Tillbaka till platsen där vid Siloadammen. Där får vi påminna oss om vem det är som ser rätt in i oss och som vill öppna våra ögon. Driven av sin kärleksfulla vilja står Jesus där med sin kraft. Och så får vi tvätta av vårt grus i våra ögon och ta emot nåden, frälsningen, kärleken, det som ska känneteckna den kristna gemenskapen. Men i samma stund som vi tar emot honom blir vi sända. Silo, kommer ni ihåg vad det betydde? Utsänd. Det finns en annan koppling till det egentligen. För det vattnet kan också säga att det är Jesus som är utsänd. Men jag ser den bildligt den här gången. Att i samma stund som mannen tar bort gruset ur sina ögon så blir han utsänd. Och det här säger jag så ofta så att det kanske blir tjatigt. Men vi är kallade och sända i samma andetag. Att ta emot kärlek och nåden och ge kärleken och nåden vidare. Jesus säger ju i det vi har läst idag. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Men när han lämnade världen så ger han ju ljuset vidare. När lärjungarna tar vid i apostlärningarna så bär de det här förvandlingskraftens frö i sig. Hoppets folk som sprider sig som tussilago. De strör fröet omkring sig och människor fortsätter att bli förvandlade. Hur? Jo, men de har ju andens kraft inom sig. En kraft som vill avslöja det förvridna i världen. En kraft som är gynnsamt smittsam, som talar som människor förstår. Anden som är grunden till all församlingsförändring. Som öppnar upp vårt inre öga, det som är vårt hjärta. Varför? Men för att världen ska se, dofta och känna och få höra den nya sången. Den verkligheten som finns hos Jesus. Det som är Guds rike. Jag vet att det kanske kan låta glättigt, happy-clappy, billigt och forcerat mitt i all nöd, oro, förvirring, splittring, krig, dödsskjutningar. Jag mår dåligt när jag öppnar upp min mobil och läser nyheterna. Ibland orkar jag inte och ibland så läser jag och gråter och känner mig så handlingsförlamad. Men vi får inte ge upp hoppet. Vi behöver vara Semion. Alltså tecken som visar på någonting bortom oss själva. Under sista veckorna så har jag blivit intresserad utav en kvinna som hette Etty Hillesum. Hur många här inne vet vem hon är? Det är någon enstaka. Jag hade kvinnofrukost i Gråbo igår. 120 kvinnor. Och det var typ ingen som visste vem hon var. Men hennes namn börjar liksom komma på agendan igen. Hennes namn börjar synas lite här och där. Hon levde under andra världskriget. Hon föddes i Nederländerna år 1914 och var en ung judisk kvinna när nazisterna ockuperade landet. Och där levde hon under ett förtryck som hela tiden växte. Först tvingade hon ta på sig den gula davidsstjärnan. Sen stängdes hon in i koncentrationslägret i Västerbork. Och till sist dog hon i Auschwitz. I världen rådde ett intensivt och kallt mörker. Men Ettys själ var ljus. Hon rörde sig bland de förtvivlade i lägret. Men hon satt också under den doftande, vackra jasminen. Och förundrades över dess skönhet. Och hon skrev dagbok under den här tiden i koncentrationslägret. Om det hon upplevde. Men framför allt om hoppet och om att inte låta mörkret ta över själen. Vi människor måste, skrev hon, ta ansvar för Gud. Så här skriver hon. I mitt inre finns en mycket djup brunn. Och i den brunnen finns Gud. Ibland når jag fram till den, men oftast ligger det en massa sten och grus över brunnen. Då är Gud begraven. Då måste han grävas fram igen. Jag hörde en liknande röst från Irina på SVT för några dagar sedan. En kvinna från Cherson. När hon står som en av de överlevande mitt i resten av det som en gång var ett hus. Och hon säger så här. Vi måste ju överleva och bygga vidare på det som klarade sig. Livet går vidare. Vi får skölja av oss lerkladdet. Gruset i vattnet så att vi kan se klart. Det kristna hoppet, det är ju inte att bli verklighetsfrånvänd. Det är inte att passivt fly in i bönen. De första kristna visste sannerligen vad lidande och död var. Och hoppet lider och känner. För hoppet är en motståndskraft. En trons kraft. En kärlekens kraft som inte ger vika, eftersom motståndskraftens mitt har ett kors. Och korset berättar för oss att mörker och natt inte ska vara för evigt. Jag fick en bild. Man talar ibland när en person har gått in i demens, så brukar man ibland beskriva det som att livet blir randigt. Och så tänker jag att våra egna liv är också världens liv, att det är liksom randigt så här. Men i det här randiga, det som är mörker och ljus, det som är klart, det som är fördunklat, det som är uppenbart och det som är dolt. I detta randighet så finns det en tråd. En silvertråd, en guldtråd som går igenom alla de här lagren utav randighet. Och det är det kristna hoppet. Så till er och till mig vill jag säga, tappa inte modet. Tappa inte hoppet. Bär varandras bördor. Fortsätt slåss för rättvisa och älska varandra. Jesus säger, genom att se på er kärlek så ska världen se mig. Amen.